En podcast från Aftonbladet.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare, för spelare.
Ja, god morgon, god morgon. Välkomna till Hockeymorgon. Och som Heino säger, det är måndag, ny vecka, nya förutsättningar. Och så ser vi också på livet just nu, där Frölunda har ryckt något i toppen. Botten är sig lik och det blåser fortsatt i trä i Karlstad. Johanna, Kristoffer i studion som vanligt. Kristoffer, även Heino. Sällan du hör det nu.
Kärt barn, många namn.
Ja. Och Simon Norberg,
ja.
Tillbaka. Har... åsikter om helgens tre anmälningar där tre herrar blev fällda. Är det så?
Nej.
Inövat och så vidare. Ja.
Nej, däremot har jag väl åsikter om det som inte blev anmält. Larm.
Just det.
Teater, apan.
Berätta mer. Parten.
Nej, det var väl filmingen som man duckade.
Verkar
vänna i disciplinerna.
Ja, hur ser ni på den? Det är alltså ett rivalmöte. Det är mycket känslor involverat. Färjestad mot Djurgården, första mötet sedan 2022. Emil Larme har ju åkt dit tidigare för filmning mot Frölunda. Nu Viktor Eklund glider dit. Det finns en touch ju. Men...
Extremt liten.
Extremt liten.
Den är farlig också. Djurgården jagar. Viktigt skede i matchen. Komma i kapp. Blir det utvisning där, alltså på Lillfimpen, då är det ju, då dödar man ju egentligen matchen. Så att det är smart av Larmi, men jag tycker också som Simon att nej, det där gillar jag inte, det räcker nu. Ja. Jag gillar ju Larmi, ja. Men den där är liksom, den där kan ju skada, tycker jag. Just liksom utgången av matchen. Nu rutinerade domare som såg att det inte var något, men då tycker jag istället att man kunde gett en filmning. Ja. Det vart det väl ingenting.
Nej, precis. 10 lax, dubbla,
ja, men snart.
Boten.
Det börjar räcka nu. Alltså han, ja. Vi gillar ju Larmi, men det där, som sagt, det kan skada matchen.
Ja. Senast när det hände mot Frölunda, jag ska inte säga att vi sa att det var okej. Vi sa fortfarande att det var en filmning och sådär. Men vi
då satt de ju fast liksom.
Ja, men det vi pratade om då var ju att man gillar personligheten. Ja. Det som han står för bortom filmningarna. Har det gått för långt nu, Hanna? Bör han sätta sig själv i ett dåligt fack här?
Ja, men precis som Heino säger, det är ju en liksom ganska avgörande del av matchen. Och sen så vill man ju inte... alltså uppenbarligen så kanske han känner att han kan ta sig lite friheter och man får lite så vatten på sin kvarn. Och givet att man straffar andra väldigt hårt så ska det ju vara likvärdigt för alla spelare, helt enkelt. Oavsett hur kul man är som person liksom, och så. Så att ja, men kanske...
Ja, men varför jag är helt övertygad om att det är varför han förstärker och filmar, det är ju för att det är Larmi. Hade varit en annan målvakt så hade han kanske fallit på ända. Men Larmi är lite grann som en, liksom, om du är en brottsling, är du van att liksom råna, så finns beteendet i ryggmärgen någonstans.
Hårda ord.
Om du går på Ica och nallar med dig någonting så har du det beteendet liksom.
Nej, jag känner igen mig. Det var tungt, det var kul.
Jag tror det. Ja. Jag tror att jag är rätt. Jag är helt övertygad om att han tog tillfället i akt.
Ja, men så är det. Vi har ju en härlig timme framför oss. Det är en fullmatad sådan. Vi ska prata med en herre som är på väg till sin arbetsplats för att träffa sina nygamla arbetskamrater. Linus Omark dyker upp här i en bil på väg till arenan. Och sen så kommer vi börja med ett nytt grepp här på måndagar nu. Från och med idag fram till JVM-starten. Vi ska snacka med några spelare som vi tror kommer bli centrala. Många tror ju att de här killarna kommer göra avtryck i JVM. Så Eddie Genborg ska vi ta och ringa upp här om en stund. Men helgen som var... innehöll ju mycket hockey, många härliga fighter, men också det årliga mötet med Beatlesklubben, Johanna.
Jajamän, vi var där igen. Det kändes som det var igår faktiskt. Ja. En gång om året träffas vi Beatles-entusiaster och lyssnar igenom hela katalogen för att kora en ny etta då, där alla medlemmar har fått i princip ranka då, låtarna. Så att här är årets t-shirt.
Var är John Lennon?
Ja, jag vet inte. Det verkar som att det
på ryggen.
Han som bestämmer. Han är inte på ryggen heller. Ja, har ett litet ont öga till John Lennon i år. Ja, så att det var väldigt kul. Väldigt uppskattad kväll.
Men visst är det så att ni rankar, va, från låt 300 till 1 eller vad var det?
Ja, 185 till 1. Ja, så alla medlemmar rankar och sen så blir det liksom en masterlista där det blir viktat. Då,
just
på.
Det.
Så att man hoppas ju kanske ibland att det ska komma in en ny etta och man ska, nya medlemmar som kommer in ska röra om lite i grytan. Men samma låt vann i år igen då.
Ja.
Vilket var A Day in the Life. Så att jag hade Ticket to Ride på plats nummer 1 i år.
Nice.
Ja.
Min tjej var på mig helgen med att jag kryddade väldigt mycket.
Det
var typ som här nu, 300 låtar. Jag rankade 185.
Var det det du kände direkt och bara, fan, nu har jag vatten på julens kvarn här.
Verkligen.
Ja.
Men kul ju.
Jättekul, ja, nej, men det är ett härligt gäng. Man vet liksom att man har någonting gemensamt av det Beatles. Så det blir mycket härliga anekdoter från några som är födda på 50-talet som var med. Och från oss som inte var med får vi lyssna och lära lite och komma med vårat inspel på vad man gillar mest med Beatles.
Ja, blir sent det.
Det blev lagom.
Lagom sent?
Ja, runt midnatt så där traskar man hem.
Ja. Alltid bra när det är lagom sent.
Päron, Loka och...
ja, för...
Ish.
Ja.
Ish.
Ish. Något sånt. Ja. Ja, såg ut som det i alla fall.
Ja. Just det, just det. Ticket to Ride.
Mm.
Ticket to Hell för tre killar från helgen. Det var ju Jesse Ylönen, Johan Ivarsson och Eskil Backe Olsen. Du pratar väl alltså de herrarna som anmäldes i lördags och som sen då fälldes. Om vi börjar med Johan Ivarsson. Malmö mötte Skellefteå. Det här är ju en man som är så illa omtyckt man kan vara i Skellefteå. Ni kommer ihåg senast, va? Han sa att hela bygden är gnällig.
Verkligen.
Och sådär. Och nu ger han sig på en av lagets... ikon liksom med Per Lindholm och vräker honom till backen. Om man börjar med situationen här, vad tycker ni om det?
Ja, den är farlig tycker jag. I och med att han står utan hjälm där, Lindholm. Han ser väl ut som någon form av typ att han rundar skridskorna på honom. Så att den såg ingen bra ut faktiskt. Han satt ju också i laget i en halvdålig sits där.
Jag tycker lite inne på det du säger där, Simon. Jag tycker alltid ser så läskigt ut. Dels så har du ju kameravinkeln där du sargen är också, så du ser ju inte hur han landar. Men man studsar till så här i soffan när man ser den där situationen. Och det kan ju gå riktigt illa när han kastar ner honom på isen. Och det är ju ingen, Johan Iversson menar ju inte att dra hans huvud i backen, men man får ju den känslan av att här kan det gå riktigt illa i honom.
Ja, men disciplinnämnden använder ofta ordet vårdslöst. Va? Och det är väl kanske definitionen av att vara lite vårdslös. Att man liksom har ändå redan men gruffats en hel del, och det är ju ganska så mycket gruff liksom, och då tar man det till nästa steg, vilket är liksom steget.
Var de så här likgiltig inför situationen?
Ja, just det, det brukar de också använda. Ja, men lite så. Ja, men faktiskt.
Ja, men ja.
Det är väldigt onödigt och skaderisken är superhög och ja, så den turen då som inte slår huvudet i sen vad det ser ut som, eller i sargen för den delen.
Sen gillar jag att det har blivit en hetta, alltså väldigt oväntad liksom batalj mellan Malmö och Skellefteå.
Verkligen, askul.
Det är en rolig krydda i serielunken.
Fram till det så kan man ju tycka att det är kul. Ja. Alltså att man, det är fler spelare som kommer in, man står och tjafsar lite liksom, och ja, det lägger sig inte på en gång. Det är ändå roligt.
Och det är enkom Ivarssons förtjänst.
Ja, så är det ju. Mm. Han var väl lite så påhejad och upphetsad också kanske. Ja. Men man får ändå tänka lite. Kanske. Ja. Men kul med ett oväntat rivalmöte, helt klart.
Verkligen.
Det är Bert som har eldat upp det där.
Tror du
det?
Bakom
kulisserna, vet du. Nu tar vi den där gamla.
Tror du att det är Bert Robertsson? Det var tidigare Skellefteå-tränaren som pratade om gruvan och där. Tror du att det är han som har sagt, Johan Iversson, om du trampar på den här tån, då kan det ömma ordentligt upp i Skellefteå. Ja. Här kan du få igång dem.
Bert är inte dummet.
Nej, det.
Nej.
Nej, två matchers avstängning då för dangerous actions som det blir då han faller för. Jesse Ylönen, han blir också fälld, avstängd 2 matcher efter tacklingen i huvudet på Victor Lodin, och sen Backe Olsson, Eskil Backe Olsen fick ju 5000 kronor för filmning. Om vi tar och funderar lite kring vad som hände i helgen. Jag har funderat lite så här, vi har inte snackat så mycket Örebro.
Nej.
Och kollar man nu på hur det går för dem här, så har det varit ganska så... Alltså det är risig läsning. Örebro tar ju första segern här nu efter 4 raka torsk mot Växjö i helgen. Vinner med 4-3 efter straffar. 7 hela perioder utan mål. Sen gör Karlqvist mål i powerplay igen till 1-1 mot Växjö. Han bröt en 3-matcher lång poängtorka. Hur mår Örebro nu skulle ni säga? Vad är din känsla av Örebro som gäng?
Nej, men jag är lite besviken på dem, med som jag tror alla fans och supportrar för Örebro är. Jag tycker att man får inget grepp om dem, och jag hade jättestora förväntningar inför säsongen på Örebro. Jag hade dem ganska högt upp, 7-8. Och jag tycker att det är från ett ganska bra start, eller ett trevande start till ganska bra spel. Sen hoppar man tillbaka, det är hela tiden så här varannan matchkänsla. Mm. Till slutet, som du säger, har varit ganska dålig. Ja. Så man har ju jättedålig form sista matcherna. Mm. Jätteviktig poäng nu, alltså att man ändå, nu tappar man ju ledning också. Man har väl 3-1 va?
Exakt. Ja.
Tappar till 3-3, Joel Persson, omgångens mål. Lirka upp den i krysset på 153 NHL-matcher. Så... på en rot där. Men så den, det är absolut jättekul. Och det var kul att se för Joel i het. Ja. Men det är ett annat lag. Örebro, jag vet inte. Fan, jag vet, de kommer inte. Även fast de vinner nu. De har ju straffskyttarna, Samporanta och... Ja, jag vet inte.
Den här matchen ska de inte vinna. Växjö är ju bättre. Klart bättre. Mm.
Ja, skottmässigt också. De kör ju över. Alltså Enroth tror jag fick den där som de har i omklädningsrummet. Matchens lirare typ internt. Så att, ja, jag vet. Och då blir det ändå 4-3. Så att...
Och Växjö blir lite skönare när de tar ledningen och sen vänder Örebro runt. Sen är det hjälpt sagt att Växjö kommer tillbaka. Men det är en viktig poäng där. Men spelmässigt så... Jag såg även när de mötte Luleå i torsdags blev det. Ja. Då var de inte heller bra.
0-3
var de nollare. Och matchen innan så blev de också nollare. Mm. Mot Malmö va? 0-5.
Mm, just det. Mm. Men det är ju så här. Så, Jonas,
nej, jag tycker inte det ser bra ut.
Nej.
Alltså, inte ens Karlqvist. Nu hängde han ju i helgen då, men...
Det är så iskallt. Ja, jag fattar inte hur det kan gå så. Det alltså.
Känns...
Vet ett bra lag.
Vet du varför han hängde då? Eller varför? En anledning till det. Han var hemma hos morsan och farsan för några veckor sedan. Kollat några gamla klubbor. Han är lite skönare, han var lite kortare. Så på morgonen innan matchen lördag så kapade han klubban några centimeter.
Allvarligt?
Ja.
Mm. Jaha, kul.
Kanske...
Ja, det är fan hängde.
Ja, precis.
Ja. Ja, mycket järnspår.
Vart jävla skottarna hade det i PP. Men de är väldigt beroende av att deras leading line producerar. Och när de är lite kalla, då blir det 4 raka torsk. Ja. Alltså det är lite känsla man har med Örebro. Och defensivt så... nu var ju Enroth rätt bra i Luras, men de har ju inte stått på skallen där heller.
Nej, men det är som Enroth, han tog ju 32 av 35 skott. Mm. Och han säger ju själv efteråt, jag höll kvar laget i vissa lägen. Skönt att få prestera på den här nivån. Nu har ju Arnsen varit där man har gått med väldigt mycket. Mm. Och Enroth har fått vara backup. Så det är klart att han mår ju väldigt bra här inne av att komma in och göra en sån här grym match. Men att han ändå säger så här, det vittnar ganska mycket om hur svagare Bro är defensivt just nu.
Ja, nej, men det var ju någon match jag såg där när jag såg dem totalt. Jag kommer inte ihåg vilken... Var det 0-5? Det var Malmö-matchen. Ja. Ja. Mm. Det var katastrof. Det var skämskudd. Just det, var då de bara stod och tittade på hemmaplan. Mm. Melvin Fernström, fin tycker jag. Liksom följer mittdrivet, gör mål nu senast och sådär. Och så bra ut. Men jag fattar inte. Jag gillar lagbygget. Ja. Jag gillar Niklas. Och så är det så platt.
Ja.
Niklas
Eriksson, tränaren.
Ja, exakt. Men det är klart, och han sitter säkert liksom, men jag vet inte. Det är något, alltså jag tycker de har för bra lag. Jag tycker att de har ett bra lag.
Ja.
Till skillnad från många andra. Så. När jag pratar med kollegor i branschen så säger de att Örebro är mycket bättre. Folk sover på dem. Mm. Inför säsongen. Mm. Och de får inte igång det.
Nej, Kostela har ju saknats nu också. Han har spelat en match på de 4 senaste. Saknades igår också. Så då bryter man ändå upp den linjen som har i princip producerat allt. Mm. Så det avspeglas också i poängprotokollet.
Han var nog saknad igår, men också i lördags när matchen spelades.
Ja, precis. Ja, just det. Alltid igår, men senaste omgången.
Ja, jag försökte skämta lite bara. Ja. Men det är helt rätt ju. Mm. Och alltså, det som är stora problemet är ju här att de har ju redan 2 långa frustviter på 5 raka torsk. Och 4 nu innan den här. Men de lyckas ju inte rad. De har inte 2 efterföljande segrar i ordinarie tid den här säsongen. Det är klart, har du långa förlustsviter och sen inte lyckas omvandla till segersviter, då blir det ju tufft.
Ja, gud ja.
Alltså, grejen är att när de här gubbar som Mastomäki, Glenn Gustafsson, Milton Oskarsson, när de är på absoluta toppen och får med sig övriga laget, då så har de sin spetskärl, då blir de tunga att möta. Mm. Men nu känns de gubbarna lite som en grå massa.
Det jag känner också.
De flyter också lite runt och då blir hela liksom, det blir bara liksom blähä av hela skiten.
Mm. Man bör undra hur viktig Björninen egentligen var. Alltså.
Mm. Mm. Ja.
Men så började vi. Han var ju ett lok, det vet vi ju. Men jag vet inte. Det kanske var Finn Poweren som drev det där. Jag vet inte. För att jag tycker som du säger. Det här är ju killar som ska driva det. Ja. Och när de liksom är lite osäkra. Och, nej, då blir det tunt.
Ja, det blir väldigt tunt.
Alltså, Örebros kräftgång har ju pågått ett år nu. För exakt ett år sedan, då pratade vi om den fina hösten, de låg delad etta i tabellen,
Brynäs, för ett år sedan.
Ja, Brynäs hade ju bättre målskillnad. De låg på samma poäng. Sen 26 november torskade Örebro alltså mot HV. Och det var ju starten på alltså,
plattfall,
ja. 32 matcher, 8 segrar. Och
ja, mental coach och allting senare.
Ja, precis. Ja, så de räddade dem kvar ju. Med en stark push på slutet där. Vad Hanna, behöver de göra det, beroende, för att hitta tillbaka till det där?
Ja, alltså de har ju poängproduktion, alltså, eller poängproduktionspotential i sina spelare. De har två bra målvakter, en som ändå har alltså en väldigt enrot med mycket rutin, och Arnsen som liksom ändå är lite på toppen av sin karriär, ska väl vara det i alla fall. Så de har ju så här viktiga delar. De har ett powerplay som har kunnat producera stundtals, men kanske inte har legat liksom på en hög nivå över tid heller. Så det är väl kanske det här med gritten då. Alltså tyngden, och att liksom bli lite obekväm, och att det kanske börjar på träningen, att man måste börja få igång någon typ av beteendeförändring. Lite samma problem som för Färjestad kanske, liksom att man måste börja bli mer kreativ i offensiv zon och inte bara lägga ansvar på Ystola, Kossila och Karlqvist. Att man måste liksom på något sätt involvera backarna mer. Quenneville är ju bärande liksom, men, och det är så fort han är involverad i offensiv zon så blir det ju ofta poäng framåt. Och sen defensivt, jag menar, man tappar ju matchen igår. Det känns som att det är lite skakigt i sorteringen. Så kanske fokusera mycket på liksom att ja, bygga en mer stabil defensiv. Och sen få igång kreativiteten i anfallsspelet. Alltså så här, väldigt mycket spekulation såklart. Jag tänker att Niklas Eriksson också funderar på det liksom. Men något sånt.
Jag tänkte att vi skulle få upp lite grafik här, men det verkar som att den inte riktigt lirar här. Det kanske kommer om en stund. Men så här var det ju. 25 november i fjol, då har de spelat alltså 20 matcher, 39 poäng. Lika många som Sillen och Brynäs. 10-3 poängare. Från 25 november och framåt, då var det 32 matcher och lika många poäng. Sist i tabellen var de 8-3 poängare. Och ser man då till från 25 november till nu då, resten delen i fjol och 32 matcher och så inledningen på den här säsongen, då är ju Örebro sämsta laget i ligan.
Ja, och förr eller senare så åker man ju ur.
Ja. Nej, men det är, kolla här, 56 poäng. Och då har ju såklart exkluderat både Modo och Djurgården då, som spelar.
Ja.
Men alltså, det är ju Leksand i näst sist på 61 som går ut riktigt tungt nu. Men Örebro, alltså på tabellen på ett år. Och så långt är det, alltså, verkligen jumbo.
Ja. Nej, det är ju så. Fortsätter sånt här över tid. Till slut så ramlar man ju ner.
Ja,
så de har ju haft en nedåtgående spiral sen de var framme i sina semifinaler där för 4-5 år sedan.
Ja, men det är inte så länge sedan. Dubbla semifinaler, utmanade väl vilka var Växjö de var mot där. Men i alla fall, de gjorde jättebra.
Skellefteå mötte de väl också en semi där.
Ja, det ska kanske vara.
Ja.
Det var med Niklas, va, innan Hedberg.
Var det
så det måste vara väldigt frustrerande för Niklas också, för han har ju sett framgångsreceptet och får inte riktigt till det. Men för mig är det, när man ser dem, de tar inte tag i matcherna, de åker inte skridskor, de är inte så här intensiva som man brukar se dem. De åker lite och känner efter, och så är de säkert lite osäkra. Vi måste börja med försvaret först och allt det här klyschiga som man alltid pratar om när det går tungt. Men du måste ju börja med att åka skridskor. Det är ju närkampsport. Det är det där, du vet, när Örebro är bra, lite som Malmö, man känner shit nu.
Det var jag inne på, med de här mastermäkningarna.
Det ser man inte längre.
Men jag undrar hur mycket det satte sig med Bromé och Filip Holm liksom, tjafset. Alltså, det var ändå ganska stormigt här för två säsonger sedan. Och det var, Hedberg fick gå och Niklas Eriksson kom tillbaka. Och det var spelare som satt i frysboxen. Och jag vet inte, alltså, hur mycket som hände på isen versus det som också hände på kansliet. Alltså, hur bra mår Örebro överlag? Alltså, jag ställer en fråga, för jag vet inte.
Ja, men det
kan ju sätta sig lite också.
Ja, och det, dels det, hela den balansen, men det påverkar ekonomin. För de fick ju ligga ute med en del pengar. Exakt. Och det gör ju väl, sätter sig, avspelar sig på truppen och så vidare. Så att det är klart att de det kostar nog klubben lite grann, det tror jag. Sen är, tror jag inte att det är anledningen till att de går kräftgång i tabellen nu. Men det är en sån där, det ena föder det andra på något sätt, tror jag.
Ja, verkligen. Och senaste året då så är det Frölunda, Rögle och Skellefteå som är i toppen. Frölunda är snart i kapp sig själva. 55 poäng på 32 matcher i fjol. Nu är de på 51 igen. Ja, så kan det vara.
Ja, men de är bra.
Ja, vi har Färjestad där på en femte plats i den här tabellen. Mm. Såg ni matchen i Karlstad i helgen, eller? Mm. Det blåser i tröja.
Mm, de är alltså, på gång.
Vilken fight det var. Mm. Mattias Karlsson på Sportbladet har sett den bästa matchen för den här säsongen.
Nej, håller jag inte med om. Men bra match, helt okej. Okay. Dåligt puckspel i början. Men.
Ja. Har du någon annan?
Skönt är inte att hålla med andra.
Ja, nej, det måste man...
ja, jag har en. Skellefteå-Rögle är överlägset bästa matchen den här säsongen.
Okej. Okay.
Den som vi såg förra. Ja. Fruktansvärt bra hockey. Men det var en bra match.
Verkligen.
Var det. Djurgården gav inte upp. Och dåligt puckspel i starten. Sen så började det blåsa i trä. Mm,
sjukt in på den här Färjestad med ryggen tryckt mot väggen. Och gå ut och göra en sexpoängsvecka.
Ja.
Måste jag säga. Köra över HV och göra 6 mål. Mm. Och sen följa upp det med att göra 5. Mm. Publiken i Karlstad har inte varit bortskämda med målförverkeri den här säsongen. Så det tror jag var viktigt ur många aspekter. Studenic 3 poäng här senast.
Just det.
Lodin målskytt i torsdags. Så att, fått man några svar här.
Nygren är tillbaka i gammal stor form. Han var ju topp i den här matchen.
Axel Bergqvist, vet att du har hyllat till det.
Ja, han hyllar jag. Jag sa det. Nummer 7 så Axel Bergqvist skickat till Simon. Han är bra den där Axel.
Han är
fruktansvärt fin. Ja. Där pratar vi inte det här stela, sterila som jag pratade om i Färjestad. Han kan röra sig på blå linjen.
Dansar nästan.
Han dansar.
Ja, det är exakt det svaret man vill ha. Alltså, det var ett sånt bottennapp mot Rögle precis innan uppehållet ju. Alltså verkligen rent spelmässigt, resultatmässigt. Man såg att Jörgen var besviken. Skjuter knappt några skott, kommer inte in och skapar i princip någonting. Och defensiven har ju funkat, det vet vi. De har släppt in nästan minst mål av alla lag. Men nu har han verkligen fått svar. Det enda som inte har börjat producera är Oskar Sten. Faktiskt, det är väl det enda man frågetecknet då, om man tänker vilka roller man har och så vidare.
Och de här borta, typ det är jul, nyår.
Precis.
Men vad de gör annorlunda då?
Färjestad? Ja. Nej, men jag tycker att de är lite rörligare på blå faktiskt. De har ju lyssnat. Nej, men lite mer rörelse, lite snabbare puckspel, lite mer snabbare låg till hög och man suger inte på pucken lika mycket. Men jag tycker inte det är jättestor skillnad annars liksom. Det är små grejer här och där som man har lite hetare spelare, lite en annan attityd.
Jag tycker det är snabbare från egen zon, ja.
Ja. Inte lika trögt där heller. Men jag tycker ändå i anfallszonen så tycker jag också att det går fortare. Jag tycker att man har haft svårt att komma in. Jag tycker man har haft mycket puck i anfallszon. Men det har varit, vi har pratat utsida lag. Och nu har vi den här Jack Berglund. Vad heter pappan som jag spelar med? Berglund.
Christian.
Lite samma grit som sonen där. Fast han är ju större än pappa. Mm. Men han var bra. Alltså netfront. Bra vinner kampen. Laledja galopperar på 2 mål. Mm. Så egentligen så... Djurgården gör också en bra match. Mm. Tar du bort Laledjas galopperingar så är det ju... Då är det ju oavgjort.
Liksom. Ja, Djurgården är ju bra. De är på väg i kapp. Innan matchstraffet då?
Ja, exakt. Check into the head där, Julina. Men jag tycker... Exakt. Men jag tycker... Ser ni första målet? Ja. Laledja. Mm. Vad gör Karl? Han står som säkerhetsgubbe. De har ju, den andra backen i Djurgården har ju full kontroll bakom mål. Mm. Då drar Laledja bakom och typ krockar med sin egen. Nej, men det är så onödigt. För jag tycker Djurgården gör en riktigt bra bortamatch. Ja. Också.
Men de har lite strul resultatmässigt på bortaplan. De har 3-1 vinst på de 6 senaste bortamatcherna. Mm. Djurgården. Så att, jag vet inte, allt vad det skulle kunna innebära med game management och sådär, att man liksom inte riktigt hittar eller gör rätt, tar rätt val, tar rätt beslut liksom. Men jag har inte sett det målet, men jag kan sådana små detaljer, eller det är inte en liten detalj, men det är en ganska enkel regel, alltså som back då. Det är så jämnt så att sånt, en sån enskild kan ju avgöra en hel match liksom.
Ja, verkligen.
Josefsson, riktigt bra den här matchen. Han gjorde mål också, men det är inte bara för målet.
Även,
vacker att se på. Stark på puck, fin åkning. Mycket fin.
Kul att han har liksom...
Lika fin åkning som man ser bra ut.
Men alltså, jag noterade det i helgen att man ser ju på gubbarna som har varit över i NHL på deras skridskoåkning.
Ja.
Alltså de åker ju helt annorlunda. Kryger, Josefsson mot de andra.
Mjuka och fina.
Ja, någonting i själva åkstilen också. De får ju mycket mer tryck och push framåt.
De
står inte halka så här.
Nej. Nej, men de har bra glid, bra skär. Och, Chillington, vi måste ändå highlighta lite. Ha lite, alltså ser fin ut, men inte så effektiv. Han behöver börja träffa mål nu. En liten känga, han gör en jätte... Ser ni solonumret han gör?
Men han är ju väldigt bra i spelet.
Ja, han är jättefin. Alltså, men han får ingen ut. Sen skjuter han, gör ju allt rätt. Sen skjuter han på någon vad på någon Färjestadback.
Mm.
Men vi behöver lite produktion där. För han tickar mycket minuter.
Ja.
Men häng kvar lite vid Färjestad då. Jörgen skällde ut sitt lag egentligen efter förlusten mot Rögle. Mm. Därefter 0-1 torsk mot Linköping med ett stort steg framåt spelmässigt och sen nu 2 raka segrar. 11 gjorda mål, lika många som på föregående 6,5 matcher. Alltså det här måste ju skapa någon så oerhörd arbetsro, energi, självförtroende i ett lag som alltså kritiseras i ett svagt ord. Folk börjar snacka om, ska Jörgen rätt man för jobbet och sådär.
Nej, men jag tycker att det var en vägskälsvecka lite grann för Färjestad. För det var ju att de höll på att halka in i bottenregionen.
Mm. Det sa vi ju.
Ja, det var ju liksom sådär lite grann, vart ska den här säsongen ta vägen? Och så går de och gör 2 otroligt bra matcher. Och nu liksom snarare som man tittar uppåt, ja, hur långt är det upp till topp 3 då?
Mm. Alltså, exakt.
Lite så. Nej, men nu är, jag tror de också har blicken uppåt snarare än neråt. Och jag tror att det är lite innan börjar smyga in sig. Fan, de kommer med fart där bakifrån. Men det har de ju liksom helt lämnat bakom sig. Mm. Men, de är ju för bra för att vara där.
Ja, nu har powerplay så inte funkat. Men om man ser laget generellt då, Johanna, vad har de inte? Målvaktspar, jättebra. Backuppsättning, som ska vara jättebra. Visst har Karlsson och Ros underpresterat mot förväntningar. Forwardsuppsättning. Svinbra.
Mm. Nej, men absolut. De har alla parametrar som man behöver. Men sen så, eftersom det har sett så pass, alltså så stort frågetecken i offensiva spelet som det ändå har gjort, så har det ju varit så här, okej, men är det i år de kommer kunna... Alltså det är ingen som har varit orolig för kval direkt. Men alla har väl höga förväntningar, och speciellt när Jörgen kommer hem. Man tänker ju guld direkt, givet hans alla titlar och liksom erfarenhet och så vidare. Och att han ska liksom komma hem och det ska bli en saga. Så jag tror att förväntningarna kanske är lite för högt ställda. Alltså vi får väl se var det landar lite grann. Men får man inte, hur bra defensiv man än har, får man inte utdelning på den forwardsuppsättningen man har, eller den offensiva liksom kvaliteten man har, så är det ju, alltså det tar ju tid att ställa om, kan jag tänka mig.
3 raka ut och kvartsfinal. Det finns ingen i Karlstad som står och säger, Jörgen, bygg på tid. Bygg över sikt.
Nej,
gör en Detroit eller vad, bygg om över år. Ja. Det är det inte. Alltså det är nu framgång per omgående.
Ja, han är där för att vinna. Ja. Så är det ju. Men jag tror ju så att Jack Berglund, det är en viktigare spelare för dem än vad man tror. För att han bidrar med någonting annat.
Verkligen. Jättestor offensivt. Ja, det är det enda hår på bröstet jag har sett på länge där nu.
Ja, han är yngst.
Ja, han är yngst. Mm-hmm. Nej, men jag gillar, ja, men jag känner det. Man har varit på, känner det. Man har sågat lite. Det var kul att se Färjestad i en sån här match. Lite som Simon säger, den här, han kan bli jätteviktig alltså. Mm. Spelar han mycket, ger han mycket istid. För han står för verkligen någonting som inte de andra gör.
Han har ju fått
kopiera dig nu, men du har verkligen rätt.
Han har ju flyttat Jack Berglund från en kant in till en centerposition. Och dessutom, som han har gjort i ungdomsåren och i juniorlandslaget och så här, så fick han ju stå framför mål
PP.
I PP nu när Linus Johansson var utvisad i helgen. Och gör rätt utav sina mål där.
Han ska bo där.
Mm. Alltså han gör ju 3+2 på 2 matcher. Det här är ju alltså genombrottsveckan för Jack Berglund.
Ja.
Och det är som du säger,
han flyttar
det är
inte på sig. Han flyttar inte på sig.
Han är stor också.
Ja,
och just att han har det där lite. Just att han... Ja, men han ber inte om ursäkt. Och det är coolt med sådana unga killar ändå. Mm. De liksom tidigt. Sen känns man att hittat en roll där.
Verkligen. Oskar Sten borta. Men Luke Philp klev in där i den positionen. Fyllde en bra funktion i kedjan. 1+2. Eller för att säga 1+1. Och sen Marin Studenic fick ju göra både första målet på evigheter och 2 assist.
Mm. Ja.
Hade väl någon i öppen kasse?
Ja, jag vet, men ändå. Alltså, han får bara hänga dit. Liksom.
Ja, okay då.
Han sa ju efteråt, jag tror till VF, att det var skönt. Han var lite nervös. Han skulle ta skott där uppe på halva plan.
Nej, säg långt om självförtroende.
Ja, då är det uppförsbacke. Ja,
exakt.
Sitta i öppen kasse.
Ändå halva plan.
Charlie påminner mig här nu att han skulle vinna skytteligare lite.
Ja. Oj. Jag gillar den kanan. Är jättebesvikelse. Fruktansvärt bra på våren i fjol.
Ja.
Så att, men han kanske kommer igång nu.
Tror du det?
Det är en lång väg upp att vinna på Engelia.
Ja.
Oscar har några.
Verkligen. Hörrni, Luleå Hockey. Mm. Jag kanske var lite otydlig inledningsvis här på programmet varför vi ska prata med Linus Omark. Om det är någon som inte har förstått det, så är, eller förstått, har uppmärksammat det, så är han tillbaka i sin gamla klubb igen nu. Det här är en bild som vi får upp nu för er som kikar på det. En så efterlängtad känsla. Han har saknat sin älskling Lemattpokalen. Så fick han äntligen krama om den. Och så var det ett avslutat kapitel med Luleå. Men nu är han tillbaka då. 6 månader ungefär efter den här guldmålningen, Johanna. Då kunde han inte hålla sig längre.
Nej, det har varit höstens långa följetong ju.
Ja.
Men ingen är väl gladare än kanske Linus Omark då. Men sen kommer väl resten av Hockey Sverige för att få hem en sån här profil igen. Och
Ja. Jag tror inte hockey i Sverige är så stora, men jag tror framförallt i Norrbotten.
Men fast glad. Det är många som uppskattar Linus Omark som spelare. Det är
många som är trötta på det här hattandet som man haft. Alltså, folk som inte håller på Luleå tror jag har stört sig lite på att från ena gången till den andra. Mm. Liksom,
kanske lite, men jag vet att han är ju en av SHLs bästa spelare och profil. Jo. Jag tänker alla som älskar hockey... Tänker du att de är trött på han bara för att han har velat lite?
Ja, men jag tror inte så många utanför Norrbotten är så bryr sig.
Det är bara jag. Det är bara jag utanför
Norrbotten. Det är poppor.
Ja, verkligen.
Nej, men det är min känsla. Men sen så, i Luleå med omne är det väl folk jätteglada att ta honom tillbaka. Han är gud där uppe.
Ja, men då tar jag popcornskålen från dig och frågar dig. Är du trött på Linus Omark?
Nej, det är inte, men väldigt, jag gillar den här bilden.
Ja, den är
nu börjar min jävla, men jag ska inte stanna där, Simon, jag lovar. Men jag tycker det var kul att se att det var inte bara den här pussa, glädje, champagne. Och, det var en fin bild. Ja, skitsamma. Jag är jätteglad att Linus är tillbaka. Jag gillar honom såklart som hockeyspelare, men jag gillar han som swag, som person också.
Wow.
Så att kombon, lite karaktär ändå, även om han är lugn. Han är väl en lugn swag. En lugnare variant av Dick, kan man säga. Men alltså, väldigt mycket lugnare. Men jättefin hockeyspelare kan betyda jättemycket för Luleå.
Ja, alltså det är det här de lite söker då. Han fyller 39 förvisso i februari här.
Ja, med powerplay.
Men alltså kolla på den delen som han spelade i vinsten i våras. Mm. I SM-finalen mot Brynäs. Han gick 0+0 i första matchen. Sen 5 matcher i rad med poäng. Var avgörande i semifinalen.
Slog
mot
ut Frölunda själv.
Alltså, hade Frölunda gått upp i en 3-1-ledning där, den har vi återkommit till så många gånger.
Nu är det klart.
Då hade det inte varit guld i Luleå. Nej. Mycket troligt. Mm. Han kvitterar och avgör i förlängning den matchen och gör väl även mål matchen efter.
Ja. Så att, han är ju en X-faktor helt enkelt.
Ja, X-faktor.
Ja.
Och jag tycker att vi gör så. Vi tar och lyfter på luren till en man som ska träffa sina gamla arbetskamrater. Första gången nu på ett tag. Och så tar vi höstens följetong i mål. Efter det efterlängtade SM-guldet i våras var spelarkarriären i Luleå ett avslutat kapitel. Sagan fick det lyckligaste avslut, men drygt 6 månader efter guldmålningen är Linus Omark tillbaka i Luleå. God morgon, Linus.
God morgon.
Är du på väg till hallen, eller?
Yes.
Det är så. Är det första träningspasset, eller?
Första arbetsdagen.
Oj. Det är så när man gick på liksom skolan när man var yngre, tillbaka efter sommarlov.
Långt sommarlov.
Ja, kul att vi får vara med på resan till första träningen här då. Men Linus, nu är det ju klart då, det blev officiellt här i helgen att du är tillbaka i Luleå. Berätta lite om hur har du kommit fram till det här beslutet?
Dra en lång historia, en kortare version är väl att som jag sagt tidigare att det var mitt sista match i Luleå. Tanken var så, planen var så, men jag åkte till Lugano på ett kortare kontrakt och kände att det var kul med hockey och vill spela. Försökte fixa skolgång där till tjejerna, men vi kände väl i slutändan att de trivs så bra här och riva upp det och att de ska må dåligt på grund av mig då. Känns inte värt, så då slutar de med att vi tackar nej dit och sen då finns det ju 2 alternativ och det är ju sluta hockey eller spela i Luleå. Luleå ville verkligen ha mig och Brian och Neil ringde mig och sa att du måste komma tillbaka och då började jag tänka på det och så. Ja, nu sitter jag här på väg till träning så.
Var det så att Brian ringde dig och sa du måste tillbaka nu?
Ja, han... Han sa att de behövde mig. Så. Han kom ju på grund av mig till Luleå. Så jag var skyldig han än. Så nu sitter jag här för han.
Betala tillbaka, ja. Men du, det var ju under hösten här väldigt svårt för oss utifrån att förstå. För du ville ju inte vara ifrån familjen, inte hockeyallsvenskan. Luleå var avslutat kapitel. När liksom började det gå upp för dig att ah, men det kanske blir Luleå ändå som allting... Där du landar?
Nej, men det var ju förra veckan. Då när Fröberg ringde mig varje dag och O'Neill ringde mig och några andra killar i laget. Så jag började fundera på allvarligt fundera på det. Så, och jag tog besked i lördagskväll här på på en tennisturnering i Skellefteå, så passade det bra att ta beslutet där.
Var det just Skellefteå och luften som fick dig att känna lite så driv, eller?
Jag såg arenan, tennisturneringen var låg bredvid hockeyarenan, så då kände jag suget.
Ja, det kan jag verkligen förstå. Men vad känner du, vad blir målsättningen den här säsongen då? Jag menar, det är svårt att toppa förra på något sätt. Vad kommer driva dig mest?
Nej, men jag började kolla Last Dance på Netflix igår, så det är väl att göra om det.
Snyggt.
Det har man ändå hört. Det finns ju inget som är så härligt som att vinna andra gången om man gör det i rad liksom.
Ja, det får den som lever sig.
men känner du någonstans att du sätter liksom det avslut du fick senast på spel här, att det kan bli rätt till våren här om det inte går som ni vill?
Nej, jag tänker inte så. Tänker att det är rolig utmaning. Vad jag kan bidra med till lag och visa hur bra jag är än, så kan det nog bli bra.
Mm. Hur ser du på starten då? Jag tänker att du följer Luleå. Det har man ju sett också att du har varit på en del hemmamatcher och varit hemma och sådär. Vad känner du om starten?
Nej, men det är ju... alltså det potentialen i laget finns ju. Och det är ju i stort sett samma lag som vi hade i fjol. Så det finns väl alla möjligheter att göra det bra. Men var lite som du säger, inte den bästa starten, men det kan bara gå uppåt nu så. Mm.
Och jag tänker också, det de vill att du ska bidra med och det du själv vill bidra med, det är ju din tydliga offensiva och kvaliteterna där. Hur mycket av den här fina perioden i Lugano skulle du säga påverkar det här? Alltså, det gick ju väldigt bra om det inte har gått lika bra. Hade det känts svårare då att komma tillbaka?
Så är det. Den hade stor betydelse för att jag i början när jag kom dit så... Ja, då kände jag är klar efter de 6 veckorna, men sen mot slutet så jag fick en kompis. Men kände jag att jag kan fortfarande spela på hög nivå och verkligen bidra. Så var där jag kände att nej, jag är inte färdig.
Kollar man också powerplay-spelet som kanske är ditt stora signum, där ser du allt annat än bra ut. Känner du att du kan kliva in här nu och lösa upp några knutar?
Jag kan absolut bidra i powerplay, men som helhet. Jag vet inte om mitt spel bygger så mycket på powerplay, men som ni vill tycka. Men jag är bra 5-5, men jag kan bidra i powerplay också.
När gör du din första match då?
Ja, det står ju torsdag på schemat, så jag hoppas då. Vi får se vad tränaren säger.
Det låter bra.
Det var bulan, säger
ja, exakt. Ska jag ta plats också? Det är det. Men du, det går rykten här om att Heino har plusstatistik på dig när ni möttes. Det är länge sedan nu, men det påstås det.
Nej, jag kommer ihåg Heino. Han snackade mycket, va? Han var ju målvaktspartner till min kusin Daniel Henriksson. Så jag följde ju de noga Färjestad också. Så jag är ju kusin med han. Så jag har följt, jag vet, ja, du var duktig right-plockare. Men plus statistik tror jag inte du hade.
Vad sa han här nu då? Vad kunde han säga?
Jag kommer ihåg en han stod inte den matchen, men jag stannade kvar och... jag var sist kvar i isen i mitt lag och han var sist kvar på det, och så stod han och chitchattade med mig och försökte inte håna mig, men syka mig med någonting. Jag kommer inte ihåg exakt, men det är så länge sedan det här, men han snackade mycket.
Vem är dagens motsvarighet till Heino då i SHL?
Jag vet inte om det finns, eller ja, det är väl Dicke, men han är väl inte kvar. Jag sitter här i studion. Här.
Same but different.
Det är en utdöende sort.
Ja, det är det. Omar får ta över det här nu.
Ja. Ja, men Linus, skitkul att du är tillbaka i ligan. Du ska få gå och säga hej till dina gamla och nya arbetskamrater där. Och så får väl Luleå-supporterna då tacka Brian O'Neill för att du är tillbaka.
Yes, ha en bra dag hörni.
Det ska bli kul att se dig igen. Ja, kör hårt.
Kör
hårt.
Ja. Kör hårt.
Amen.
Ha det fint. Hej.
Ha det bra. Tack.
Hej. Hej.
Ja, så säger jag Linus Omark. Och det finns ju en anledning då, Heino, att du och Dick sitter i den här studion.
Ja, det blir så.
Mullläder.
Ja, ja, kan man inte leverera på isen får man ju annat.
Ja, men det kunde ju det också.
Ett tag i alla fall. Dicken höll ju lite längre än någon annan. Men,
han brann längre, Dick.
Han brann lite längre. Ja. En fruktansvärt bra var jag. I en match.
Ja. Nej. Men du, Simon, du har ju kikat lite extra nu på Luleå, som har varit en sorgbarn den här hösten och inte levt upp till förväntningarna. Men du har tittat lite på den senaste tiden. Berätta lite.
Ja, men alltså, precis som Färjestad så var de var ju tryckta mot väggen efter egentligen inför den här veckan. Fick tillbaka, eller fick in Otto Läskarna som har varit korsbandsskadad. Alltså typ deras, skulle vara en av deras toppbackar den säsongen. Och jag blev kanske inte fascinerad, men ändå oväntat stor diff i liksom backhierarkin när han klev in. Om man jämför deras topp tre backar och Fredrik Allard, Erik Gustafsson och Jesper Sällgren, hur de hade istiden de två matcherna, alltså det är det här, vi kan ju sträcka oss hela hösten egentligen, men nu tog jag de två matcherna, sista matcherna inför Läskarens återkomst, eller debut. Då var ju liksom Allard och Sällgren som väl efter Robin Salo spelade mest i den ligan, de hade liksom, de hade 25 respektive 26 minuter mot Brynäs. Och Allard var uppe på 29 mot Djurgården. Mm. Och Sällgren uppe, alltså. Sällgren uppe i 22,5. Med Läskaren in, som bildar backhållen med Gustafsson, då är Sällgren för första gången den här säsongen under 20. Både mot Örebro och mot HV spelar under 20 minuter. Mm. Och Allard 20,44 och 18,27. Det är ju alltså, det är flera minuters skillnad i istid. Och så Erik Gustafsson tickar väl typ samma då, i och med att han bildar backpar med Läskaren. Och Läskaren själv då, han gick från 18 minuter mot Örebro till 23,5 mot HV här i helgen. Så han spelar mest av alla då, högst flux. Ja. Mm. Och det här är ju, alltså det ger dem ett helt annat djup i deras backbesättning. När de slipper nöta liksom höga 25-30 minuter på sina toppbackar.
Verkligen.
Så det tycker jag är intressant, och det här tror jag kommer gynna dem i längden, att de har fyra backar nu som snurrar ganska friskt på. Sen har de ju Oskar Engsund och Schelin som tredje backpar, och det är inte kattpiste heller.
Nej.
Och du som är back, vad kan det här göra?
Men extremt stor skillnad. Alltså jag bara tänker, den här offensiva spetsen och kvaliteten som man vill ha ut från vissa backar, det orkar man ju inte med. Om man ligger och snittar på 30 minuter nästan, alltså på Allard på toppnoteringen där, det är ju vartannat byte. Du hinner ju i princip komma in och ta två andetag och sen ska du ut igen. Mm. Och att få ut kvalitet då, framförallt offensivt, defensivt, det klarar man ju ändå på något sätt. Men just det som gör skillnaden då, som vi har pratat mycket om, mellan de lagen som producerar mest framåt i SHL i år och som inte gör det, är väl kanske hur pass mycket backarna orkar ligga tajt i offensiv zon och inte släppa blå. Och då gör ju det här jättestor skillnad, och framförallt över en hel säsong, definitivt. Alltså runt 20 minuter är ju liksom guld för en back. När det börjar ticka upp mot 25, vissa backar kanske gillar det och så vidare, lite beroende på om man spelar special teams och inte. Men annars så, att få den här distributionen på så pass liksom bra topp 4 backar, det är nyckel, tror jag. Ja. Så det är riktigt bra spaning.
Ja, men jag tror att det här är viktigare liksom, Omark in i laget, det är ju de helt andra forwardsdjup, men att få in Läskaren som dessutom han ser jättebra ut de här två matcherna. Alltså, var borta i sen i februari har han inte spelat hockey typ. Såg jättebra ut, så att det här kommer att göra dem väldigt gott, tror jag.
Det är en offensivt skicklig back också som ska leda lite PP i tanken och så att det är ju verkligen de här minuterna ska upp på. Nu har inte jag sett Luleå senaste tiden så mycket. Har han ledat powerplay?
Ja, han har gått in och spelat, och det var andra powerplay. Och det är ju ett sorgebarn. De har gjort ett mål sen 10 matcherna. Så att Läskaren in där och Omark, det är klart att det blir något annat. Ja. Och det är ju en, ja, de måste få till den. Mm. Det är helt enkelt den spelformen.
Mm. Men Läskaren in då. Ändrar de lite hierarkin bland backar. Tardif har kommit in nyligen, Kinnemin kommit in och nu är Linus Omark. Ser ni det lyfta för Luleå?
Ja, men det här är ju Den här spaningen är jätteviktig, som sagt. Det är ju, du vet, i NHL då kan du orka ticka lite mer för att det är mindre rink, så att du kan stå lite mer statiskt. Mm. Alltså, toppbackarna, man pratar mycket att de vill spela upp mot 25 nästan. Mm. Men på stor rink i Sverige, som bara förtydligar, det här kan vara skillnaden. Ja. Det är svaret på din fråga. Det här är ju, jag ser mer det här, eller säg det här och Omark kan vara skillnaden. Mm. För att, jag menar, Luleå har ändå en liten uppåtgående trend, positivt. Och sen så kommer det här som ett brev på posten. Och Läskinen, vad hette finnen som var förra Läskinen? Laxonen, vet han?
Nej, Laxonen i förra. Ja.
Det här ska ju vara ersättaren, och nu får vi se liksom bygget från början.
Ja, precis.
Tyvärr, alltså, men det här är ju Fröbergs bygge. För att man gick lite på tyngd, Ängsund, det är lite trubbigt, du har pratat betongsugger hit och dit eller vad det hette. Men det ligger lite, men det är utifrån att de här skulle spelas från start. Mm. Så nu ser vi bygget från start, minuterna fördelade. Ja, jag tror att det kan göra jätteskillnad.
Ja, vi får se. Linus Ullmark tillbaka då på torsdag, verkar det som.
Ska se den matchen?
Ja, den ska jag
se.
Vill du också se den?
Ja.
Ja, har vi samma konto eller?
Ja, exakt. Absolut inte, det skulle vi väl aldrig.
Nej.
Den är bra spaningen den här.
Så. Ja, verkligen. Ja. Mycket bra, Simon.
Tack så.
Från Luleå då, så rullar vi vidare.
Nej, men det...
Ja, ni som följer Hockeymorgon känner till att vi har ett samarbete med Unibet. Varje avsnitt så tar vi ju fram ett mycket intressant spel. Och nu har vi funderat kring vinnare utav grundserien, alternativ 1-2 i tabellen. Och det har ju börjat sätta sig lite nu, serien. Frölunda leder, Rögle Skellefteå i toppen, Brynäs Färjestad finns med i det här snacket också. Att Frölunda vinner 4,75 gånger pengarna, Rögle 5,50, Skellefteå 5,50, Brynäs 6,50 och Färjestad 9 gånger pengarna.
Att Brynäs ändå har lägre odds än Färjestad på att vinna. Intressant.
Underliggande statistik.
Jajamän.
Kan det vara det?
Kan det vara, kanske. Mm. Mm.
Vilka skulle ni då sätta som, om ni fick välja ett lag som vinner grundserien, vilka skulle ni ta?
Frölunda.
Ja, Frölunda.
Ja, det blir ingen fråga ens.
Nej,
de vinner det.
Jag tror Skellefteå.
Jag tänkte precis säga, utmanare är Skellefteå. Största utmanare.
Ja. Mm. Jo, men de är bra. Men hetast. Ja. Hetast i stan. Men jag tror Frölunda tar det där i. Sen är frågan, kvartsfinalen där. Eller semin.
Ja, det är det som är viktigt såklart. Mm. Mm.
Får de Skellefteå i semin?
Ja, den är läskig alltså. Ja,
Men alltså, jo. Men ändå. Alltså,
livrädd.
Strauss man. Han var ju bara sekunder från att hålla 8-0 i helgen. Ja. Och så kommer Linus Söderström tillbaka. Mm. De har en monsterkedja. Mm. De blir farliga såklart. In på unibet.se för att ta del av de här oddsen. 18 år är det som gäller. Upplever du eller någon i det nära ett problem med spel så finns ju alltid stödlinjen.se. Innan vi ska koppla in Johannas nu härliga segment inför löning, så vill jag bara vända och snacka Skellefteå och deras toppkedja. Hej, vi har ju vårt tisdagsprogram. Mm. Imorgon ska vi ju ringa Hermansson. Mm. Och det är Hermansson som är tränare i Skellefteå. Och prata lite powerplay. Eller forward.
Ja, men exakt. Det är han som håller i spelet med puck på forwardsidan. Och Falken håller forwardsspelet utan puck. Så att det blir Herman som får berätta varför de är så bra. Mm. Offensivt.
Det blir intressant. Vi ska grotta ner oss lite i olika kedjor i SHL. Och man landar ju såklart i slut i den kedjan då med Ågård, Hugg och Oskar Lindberg. Mm. Men det är imorgon det. Mm. Vi håller oss till här och nu då. Mm. Och det är för först och främst, eller först imorgon. Som
natt.
I natt, ja. När pengarna kommer in på kontot. Vad kan man göra då, Johanna?
Då kan man ta en del av sin lön och investera i aktier eller fonder. Ja. Som ett långsiktigt sparande. Och vi, förra gången var ju första gången när vi gjorde ett litet, så en liten liknelse till köp- och säljrekommendationer, men på SHL-spelare. Och jag tänkte att vi kör det den här månaden också.
Underbart!
Ja.
Nu ska vi se då vad vi ska investera våra...
Pengar. Ja. Ja, vi kan väl kliva in på köp- och behållsidan då. Så har vi i fallande ordning som följer då Robin Kovacs, Ivar Stenberg och Lukas Pettersson här då. Mm-hmm. Och lite motivering bakom de här framtagna köprekommendationerna då är ju att Kovac, han har ju verkligen börjat röra sig åt rätt håll sedan han kom till Linköping. Förra säsongens poängsnitt på 0,7, enligt det borde han nu ligga på ungefär 15 poäng på 22 matcher, men han har ju mäktat med 21 på 22, vilket genom ett snitt på 0,95. Så han kanske är lite som en undervärderad aktie där marknaden har varit väldigt negativ, tänker jag. Men vi ser ju nu tydliga tecken på trendbrott. Han skapar ju mycket mer och driver i princip hela Linköpings offensiv. Så kursen, alltså hans poängsnitt, har inte hunnit justeras uppåt i samma takt som fundamentan, vilket innebär att värderingen fortfarande är attraktiv.
Oj.
Så har jag tänkt där.
Ja, härligt.
Med lite hjälp av diverse verktyg.
Ja.
Så när Q4-rapporten kommer inför slutspelet kommer Kovac, om alla siffror stämmer, antagligen ligga runt 50 poäng. Det kommer nog inte räcka till en utdelning utan finare valör, men en stabil återinvestering görs, för Kovac trivs bra i Linköping.
Aha. Nice.
Två år kvar på sitt kontrakt.
Just det, det stod...
Kovac. Det här är ju så kallad tickers då. Så kort namn på börsen, helt enkelt, som bolag brukar ha. Så att om du vill söka på en aktie kan du också söka på deras kortnamn, alltså ticker.
Kovax.
Kovax.
Ja. Ja. För er som kikar på detta så ser ni det. Och för er som lyssnar så har vi nu grafik över vad Johanna tycker att man ska köpa.
Mm. Mm. Håller ni med?
Ja, om Robin Kovacs håller verkligen med.
Mm.
Oh ja.
Du vill komma in med kritik senare?
Ja.
Okej. Okay. Ja.
Men jag kommer nog investera i Kovacs.
Ja, men långsiktigt tryggt, ganska dyr, men det känns ganska tryggt, ja. Långsiktigt.
Mm, bra. Sen har vi då Ivar Stenberg, och det här är ju en så kallad ny IPO på marknaden, initial public offering, som vi inte har sett så himla mycket utav i SHL eller på Nasdaq eller på börsen eller vad man vill säga. Så det är fortfarande ett ungt bolag med begränsad historik, alltså data då, men väldigt underliggande lovande potential. Han visar en väldigt stabil process och är inte övervärderad än, eftersom marknaden då, supporters, media, vi inte riktigt hunnit sätta ett premiumpris på honom. Han har ju en tillväxt i poängproduktion på 292 poäng i snitt sedan förra säsongen. Så det är en potentiell early investor-fördel här, skulle jag säga.
Tåget har inte gått än, eller?
Vad sa du?
Tåget har
inte gått. Hög framtida uppsida ser vi ju. Men låg risk sett till nuvarande prislapp, så... Har man den redan i portföljen, behåll. Annars köp för att få ett bra pris sett till var den aktien kommer ta vägen på sikt. Efter årsstämman då, slutspelet, finns det god chans till väldigt fin utdelning för både bolaget Stenberg men också Frölunda. Listan där han är verkar om förväntningarna och förutsättningarna slår in.
Ja, alltså jag tänker, har marknaden hunnit justera efter helgen då? Har det öppnat sen? Han gjorde ändå ett mål och tre assist. Stod för kanske sin bästa prestation i seniorkarriären.
Ja, sant. Jag tar ju fram de här värderingarna, eller utvärderingarna, på helgen. Så börsen öppnar idag klockan 9.
Vad är klockan? Nej, det är en timme. Den har ju rusat.
Dåligt att inte ha så färska siffror på, på mina rekommendationer.
Ja, men den håller man ju med om.
Den håller ni också med om.
Alltså han spelar ändå ett av Europas hetaste lag, Frölunda. Mm. Han leder interna poängligan.
Exakt.
Ett poäng per match i snitt.
Exakt.
Han är inte draftad ännu.
Nej, det är snuskigt bra.
Snuskigt. Ja, men
det är ju så. Men det är ju så. Vi har ju hypat honom massor där inne, så att det går inte att säga så mycket mer egentligen.
Sant.
Än att det är en otrolig talang som man inte ser så ofta.
Ja.
Passa på att njut.
Hur funkar det på börsen? Kan andra bolag dras med av något bolag som man har samarbete med? Nu tänker jag på Tilo Niederbach och Max Lindholm som är hans kedjekamrater.
Absolut. De kan, eller vad heter det, Ivar kan nog få dem att prestera bra siffror också, om de verkar på samma marknad, vilket de gör, tänker jag. Ja, får vi se.
Jag bara hoppas att han inte blir skadad. För... Men annars är det ju bara lägga allting i den där påsen.
Verkligen.
Det är ju NHL som ska in, mycket bra utdelning nästa år redan.
Han har hög vikt i din portfölj, har jag. Du går in duktigt.
NHL Deluxe nästa år. Tidig utdelning, snart.
Är det sista vi ser av honom nu? Kommande månader?
Ja, herregud. Det där är bara att lägga hela pensionen på den där.
Ja, men ni tror han drar i sommar?
Efter säsongen.
Efter
det beror också lite grann vilken klubb han hamnar i. Sådär, men ja...
Jo, men så tidigt som han kommer... Ja, men ja, jag tror att kanske lånar ut han. Kör en sån här klassisk...
Från där ligger trea.
Ja.
Och lånar sig ut sen.
Jag kan låna ut han ett år till då, kanske.
Ja.
Kanske.
Ja.
Om vi har tur.
Ja, men det är bra. Bra diskussioner, tänker jag. Bli listening på New York-börsen. antagligen.
Ja, det blir ju ett, ja. Får ju bli
list
det,
om sig. Ja.
Yes.
Ja. Sen har vi sista köprekommendationen då, Lukas Pettersson i Brynäs. Definition av bolag i expansionsfas. Har väl haft en liten liksom, omställningsperiod, har klivit från en lista till en annan, från Modo till Brynäs, och har nu fått utdelning och visar att hans höga PE-tal, alltså price slash earnings ratio, pris per aktie, vinst per aktie, faktiskt är motiverat. Och det här tror jag är delvis på grund av spännande förvärv utav två dotterbolag som kallas Silverberg och Bäckström, där det finns stor potential att ta bra betalt framåt, tänker jag. De påverkar ju intäkterna i Lukas Pettersson rätt rejält.
Mm.
Så att där har man ju fått bra träff i den sammansättningen utav koncern som Lukas Pettersson ändå är.
Verkligen.
Jag säga. Så fortfarande en prissatt som en spelare i början av sin karriär, men har levererat liksom stabilt framförallt sista månaderna, och kurvan pekar ju definitivt brantare än vad marknaden har räknat med. Så att låg nedsida och god sannolikhet på överavkastning givet nya förvärv och prestationer senaste månaden.
Det är en billig investering då, antar jag. Alltså det är sett i förväntningarna inför säsongen, så var det ingen trodde att han skulle gå från Modo till Brynäs och ta en så här viktig roll.
Exakt.
För 9 mål har gjort nu. Ja.
Exakt. Exakt så.
Men, ja, absolut. Den är bra. Jag hade dock... hur dyr är Anton Rödin?
Han är dyr.
Är det?
Ja.
Alltså så bra som han är.
Han är dyr. Det är ju, han har ett premiumpris. Men jag menar, han har varit med länge. Man vet vad man får. Så dyr aktie, men det beror ju på lite var du vill lägga dina pengar också.
Fruktansvärt
mycket
bra.
Risk vill du ta.
Ja, men alltså så bärande som han är för Brynäs just nu.
Absolut.
Jag skulle nästan säga att han just nu är ligans bästa spelare.
Ja, men absolut.
Oskar Lindberg emot, men...
Jo, men jag håller helt med. Men lite mer tung på IPO-spåret här då, helt enkelt. Nylistade bolag på SHL-listan.
Ja, men nice.
Mm.
Jack Berglund då, Anton Rödin, ja, det är de två.
Hade jag fått 5 rekommendationer kanske hade de kvalat in på den listan.
Köp Delia, han är billig, han kommer bara bli bättre. Kan inte bli sämre, köp Delia. Där har du en investering.
Jag ser hur din investeringslogik funkar här nu.
Ja. Nej, men alltså,
försöker han fånga dipparna.
Billigast i hela ligan, och han har en bra kurva.
Ja, då går vi till ställlistan då. Här tror jag kanske att... Oj. Vi har två...
Vi byter
två
helt Klara olika, då. Klara är fortfarande billig också. Han har lite bättre kurva.
Ja, men du får höra min argumentation då kanske sen. Då får vi se om du håller med eller inte. Men vi har ju på första plats Matt Cato, andra plats Colin Delia och tredje plats Jona Ikonen då på ställlistan. Och motivationen lyder som följande. I Matt Cato har vi en spelare som fortfarande prissätts som en etablerad toppback. Men där fundamentan är svag. Produktionen är väldigt låg. Beslutsfattandet svajar och underliggande siffror pekar ju faktiskt inte på någon förbättring. Han är en så kallad overpriced asset. Du betalar premium men får låg avkastning. Vi ser ingen tydlig trend uppåt och ingen positiv guidning. Här är risken större än möjligheterna. Sälj.
Kasta skiten.
Väldigt hårt, men alltså.
Ja, men vi får prata aktier. Det är bara...
Ja, exakt. Prata
ut i portföljen.
Pengar och aktier.
Ett dammsug i portföljen.
Jag tänker att det kan vara bra ibland att ha samma logik i sin investering på börsen som i sin investering i spelarportföljen.
Ja.
Och inte blanda in så mycket känslor utan gå på data.
Just det.
Lite magkänsla måste man ha. Ja. Sen har vi då Colin Delia. Du vill köpa honom, jag vill sälja honom. Han är då målvaktsversionen av ett bolag med hög burn rate och låg output. Förväntningarna har ju varit jättestora, men prestationerna har hittills inte motsvarat prisbilden. Och hans likviditet, alltså förtroendet på marknaden, börjar ju verkligen sina dessutom, vilket aldrig är bra. Så när både resultat och sentiment pekar neråt blir då det här investeringskriset väldigt svårmotiverat. Så utan en tydlig signal om återhämtning på Delia så är det ett sälj, för det kommer inte bli bättre.
Nej. Nej, jag tänker, jag vet ju att han är klar för, ska vi hitta på då, Stavanger, topplagen, han kommer spela hur bra som helst i den ligan, så att där får ni utdelning.
Ja, du tänker så.
Jag hittar du på,
jag hittar på. Ja.
Han ska avlistas och bli onoterad.
För att visa varför vi ska köpa.
Exakt.
Bra, bra.
Nej, men jag är enig.
Ja,
enig.
Ja, nej, men så får det bli ju.
Ja.
Och sista då, Ikonen är typiskt högt värderat importcase där kursen egentligen bygger mer på historisk data än färsk data. Var väl min inledande tanke där. Prestationen har egentligen inte trendat uppåt, snarare nedåt. Och till skillnad från ett slumpmässigt hack i kurvan, som det skulle kanske kunna vara, så visar underliggande spelet faktiskt inget tecken på att vändningen är nära. Han ska producera poäng och har inte gjort så varken i år eller tidigare. Eller motsvarande på vad man förväntar sig från tidigare säsonger. Prislappen är ganska låg, så det är en hög risk-reward, men den är helt enkelt för dålig. Sälj medan marknaden fortfarande minns vad han borde vara.
Mm.
Ganska hårda negativa här, men ja.
Ja, ikonen.
Ja, ikonen.
Mm. Jo, men det ikonen. Är det 4 poäng eller vad han gjort?
Ja, ah, nej, men det
är nej, det går inte. 21 matcher. Nej. Sälj.
Och bara för att vara tydliga, vi menar inte att man ska sälja spelaren. Alltså, eller? Sportchefen ska inte sälja spelaren.
Nej.
Men eller? I era fiktiva SHL-portföljer här. Ja. Alltså, om man Leksand kollar på prestation.
Leksand kan inte sälja.
Nej. 32 år rutinerad back. Deras unga backuppsättning. Det går inte att göra sig av med. Han är jätteviktig för Leksand.
Det är inte det vi menar, utan det här är liksom...
Colin Dela däremot. Det är nog...
Ja.
Den kanske kan säljas både på börsen och från...
Ja, det är då är det ännu värre för den som ska investera. Ja. Eller då är det bara att sälja nu innan han är borta från börsen.
Ja, exakt. Ja. Exakt. Ja. Precis, han sprider in alla pengar in.
Ja. Ja. Ja, men kul, Anna.
Ja.
Bra grepp här ju.
Tack.
Så då har vi ju... tre som har sålt sen, men det var ju framförallt där de andra då, tre som vi var lite, vi var ense om de två första, oense om Lukas där.
Mm, ja, exakt.
Så är det. Mm. Hörrni, det är ju match imorgon igen.
Jajamän.
Djurgården tar emot Färjestad. Mm. Återigen på match, de här två lagen emellan som möttes i lördags då, på Hovet, och så Malmö-Växjö, det är morgondagens. Men vi ska inte släppa lördagen för fort, hej då. Du har ju någonting att dela ut ju.
Ja! Just det. Ja, jag har ju faktiskt min tredje monstermatch. Välförtjänt till, jag ska se vad han heter förnamnet, Ignatjev. Valtteri Ignatjev.
Hatten av.
Hatten av. Två matcher nu, 72 och 73. Har han räddat, släppt ett mål på 73 skott. Snor egentligen två matcher åt Linköping. Framförallt då mot Timrå nu där han är överjävlig. Han har två monsterräddningar på slutet. Key saves i stort sett hela matchen. Imponerande att se. Han är som lite mer orolig för Linköpings spel. För att vara väldigt utlämnad. Men dominerade. Så att, väldigt välförtjänt. Valtteri Ignatjev. Han är hetast i ligan. Utan konkurrens de sista två matcherna.
Ja, Mikael Musåkansson tränar Linköping sa att det var en stöd.
Ja, men det var en riktig... Det här är liksom uttrycket monstermatch. Vad är det? Det är det här. Om man pratar liksom att det har svajat på någon annan.
Mm.
Det här är monstermatch. Påminner lite om en annan Linköpings målvakt.
Ja. Marcus Högberg.
Nej, men Myrenberg har gjort någon liknande.
Ja.
Förra året.
Ja.
Så att... Nej, men... Men han har ju tagit spaden där nu, så det är bara att fortsätta med Ignacio. Myrenberg får vila lite.
Hur många monstermatcher har du lett ut nu i år?
Jag tror det var min tredje det här.
Och hur många var det förra året? Två, va?
Två kanske.
Ja, de gör det bättre i år.
Men lite mer dominanta när de väl är bra.
Strasman har inte fått en enda, va?
Nej, men han har många, många fyror och femmer. Fyra och en halvmer.
Det var en monsterssäsong ju.
Mm, ja, nej, men det har han redan fått, tror jag.
I vår, när vi har prisutdelning.
Mm.
Hockeymorgons prisutdelning.
Mm. Han är högt rankad till årets målvakt, ingen snack.
Ja. Galakläder i vår då. Så delar vi ut det.
Jajamän.
Tillägger det, Rögle förlorat tre raka nu. In i en liten svacka också. Många viktiga spelare på skadelistan.
Torska på slutet igen.
Igen, ja.
Mm. Sluta spela i anfallszon.
Ja, det kan man ju alltid tycka man ska göra.
När det är jämnt.
När det är jämnt. Klockan 19.00 den 26 december när ni har fått era julklappar. Då är det ju det årliga julklappen man öppnar. Nämligen JVM som drar igång. Sverige möter Slovakien. Och vi har ju stora förhoppningar, förväntningar i år. Om att juniorkronorna kan gå så långt som kanske hela vägen. Så vi återigen får ett sånt där härligt Mika Zibanejad-firande som 2012.
Mm.
Och därför så tar vi och nu börjar ringa upp lite folk som vi tror kan vara med och bidra där. Ja, då ska vi nu börja med ett nytt grepp här i Hockeymorgon. Det är drygt en månad kvar till JVM-premiären där vi har stora förhoppningar och tankar kring det svenska laget. Så varje måndag nu så kommer vi att ringa upp en spelare som vi tror, och de flesta tror, kommer få en central och bärande roll i det svenska juniorlandslaget. Och innan landslagsuppehållet så fastslog vi ändå att den spelare vi ska prata med nu var kanske den som gjort absolut största avtryck och varit genombrottsmannen under hösten. Och vi välkomnar därför från Timrå, Eddie Genborg, in i samtalet. God morgon, Eddie.
God morgon, god morgon. Tack så mycket.
Från Timrå säger jag. Man hör ju på dialekten att det är ju inte du. Är ju från Trollhättan ju.
Ja, precis. Så det är, ja, det är en bit hemifrån nu, men vi säger Timrå, det blir bra.
Ja, det är självklart. Det är ju där du är nu och det är där du verkar. Och det är där du gör riktigt stora och häftiga avtryck under hösten. Berätta lite, hur har upplevelsen varit så här långt den här säsongen där du har börjat göra poäng och få toppminuter och stort förtroende?
Nej, men alltså lite overkligt skulle jag nog säga. Jag menar, det är klart man kom in säsongen med höga förväntningar, men ja, alltså det har väl bara flyttat på hela tiden och ja, det har varit riktigt kul och här i början, så att det har varit jättekul.
Ja, för det där är ju så, du, man ser ju på det när du är ute på isen att du har ju väldigt kul och det flyter på. Och jämför man liksom för ett år sedan nästan exakt, då gjorde du ditt första SHL-mål mot just Timrå. Och om du berättar liksom där du är nu kontra vad du var för ett år sedan, hur skulle du beskriva hockeyplatsen du är på?
Nej, men alltså framförallt så tycker jag att jag men som sagt, jag trivs jättebra här och jag tror att ja, men alla är så hjälpsamma i laget och allting, så att jag tror att det har gjort också att man blir mer bekväm, alltså både på och utanför isen, och jag tror det har gjort jättemycket för mig här. Men samtidigt såklart, jag trivs jättebra i Linköping och allting, men det känns som jag bara släppt lös helt och bara gått ut och haft kul på isen liksom, så att jag tror det har gjort jättemycket för mig.
När du valde Timrå så var det ju Olli Jokinen som fortfarande var huvudtränare. Vad var du lockades av då och hur reagerade du när han ändå lämnade Timrå?
Ja, men som sagt, det var ju, alltså den största delen var ju för han liksom, för hans sätt hur han coachar, hur han ville utveckla spelare och alltid ville framåt liksom. Sen ja, hände det som hände och jag kunde inte göra så mycket åt det, men absolut inget. Inte missnöjd med någonting här, jag trivs jättebra med Tommy, han är jättebra coach, jätteerfaren, kan väldigt mycket saker, så att ja, jag har inte så mycket att säga om Tommy, han har gjort ett jättebra jobb.
Jag tänkte att vi kommer in lite på Tommy där också ju, men ändå stanna kvar vid att det var Olli som lockade dig dit, och innan du visste att det blev Tommy och vad det skulle bli för roll för dig, så kände du ändå bara, ah, men här flyttar jag ändå så långt, för jag tror på en person så mycket och så finns han inte kvar när jag väl kommer dit.
Ja, men såklart man började tänka lite. Jag satt ju där på U18 VM när jag fick reda på det. Det var faktiskt Anton Lande som ringde mig och berättade att Olli skulle lämna. Så såklart jättechockande. Och man började ju tänka direkt att vad händer nu med min roll och allting som händer runt liksom. Men ja, jag kom dit i början där och gav bara allt och försökte visa vem jag var för Tommy, och jag tror ändå att han gillade det han ser.
Och redan innan säsongen så här, så du fick ju göra SHL-matcher i Linköping i fjol då, men Heino, du var ju tidig på att det här kan bli en genombrottsman, eller genombrott som det finns stor potential i den här.
Jo, nej, men man såg ju det redan. Du lirkade upp den på Team U, eller? För, som du säger, ett år sedan. Nej, men sen har jag har haft koll på det ett tag också. Han är en gammal målis också, Eddie. Så att,
ja.
Jag har ju tränat han när han var liten pojk.
Vadå, när slutade du med, eller när gick du ut och blev utspelare?
Vi var runt 12 tror jag faktiskt. Så ja, det var ändå hyfsat sent. Man låg ju mycket efter det när man vill bli utspelare, men ja, jag tror bara det kanske har hjälpt mig också att jag bara tränat så jäkla hårt och alltid velat bli så mycket bättre varje dag liksom. Så jag tror ändå det har hjälpt mig lite.
Ja, men det säger ju lite om drivet också. Slå över så sent. Som 12, jag började själv när jag var 11, så att jag tror att det handlar om drivet, men det har jag sett hos Eddie också, så att jag kanske haft lite handikapp där, att jag har trott att, och sett hans utveckling och sett att det här kan nog bli något.
Ja. Ja. Men du, är det, om man bara tar då, att det blev inte Oliver, det blev Tommy ändå, och du har fått oerhört stort förtroende, du spelar alltså toppminuter, du spelar med Jonathan Dahlén och Emil Pettersson där. Berätta lite om hur Tommy har förvaltat alltså din talang och er relation.
Nej, men alltså jag spelade i början där, spelade ju med Lander och Vedina första matcherna, och jag tyckte ändå också det funkar bra, och sen ja, men som sagt fick jag chansen med Dahlén och Pettersson, och ja, det känns som vi, ja, men matchar varandra jättebra, bra kemi i kedjan liksom, och gör varandra bättre, så att ja, han har väl bara sagt till mig att bara ut och kör liksom. Det är inget att tänka på. Det har jag även sagt. Dahlén och de har också sagt till mig att ja, det är inget att tänka på, utan bara ut och ta för dig och ja, spela dina styrkor liksom.
Men hur är det att spela sen med Jonathan Dahlén och se honom på nära håll? Dels på träningar i samma kedja och på matchen i samma kedja. Så det här är ju en av de största profilerna i SHL ju.
Ja, nej, men som sagt, han är helt, helt overklig på isen nästan liksom. Det kan, hans skott och alltså, hans prickskytte är ju... ja, det är svårt att beskriva det nästan så bra det är. Och hans spelsyn och allting. Utan, alltså, det är tråkigt att han lämnar nästa säsong, men... Det är en ära att få spela med han.
Ja, men tar du rygg ibland på honom på träningen? Bara, han gör så där, han skjuter de där puckarna, 1000 skott därifrån eller vad det kan vara. Tar du rygg på honom?
Ja, absolut. Jag menar, jag försöker väl kolla så mycket som jag kan på han nu när han verkligen är här. Liksom. Så skicklig spelare som han är också, så vill jag ju lära mig ännu mer genom det. Liksom, och, ja, jag försöker kolla så mycket jag kan på han.
Någonting som slår mig med både dig, med Ivar Stenberg, Anton Frondell, många av er framträdande unga som kliver fram nu, det är att ni är ju ödmjuka men fullständigt respektlösa. Så ni bryr ju inte om vilka som står där ute på planen, utan ni verkligen tar för er. Hur ser du på den biten i ditt egna spel?
Nej, men alltså, jag håller med. Jag menar, som jag säger där, jag har försökt att inte tänka så mycket utan bara gå ut och spela i mina styrkor på isen. Och ja, det har gått bra hittills liksom.
Verkligen. Spelstilen då? Spelstilen, Eddie Enborg.
Grit.
Grit, ja. Det finns ju mycket där, målskytte, grit och det fysiska elementet. Om man bara tar en sån situation så när du alltså, klistrar fast Christian Folin på plexit så blir det en stor grej här mot Frölunda. Hur mycket av det, eller hur var den situationen för dig till att börja med?
Men jag kommer ju där från båset och ser att Folin har pucken och han släpper den nog ganska tidigt och jag ser att han alltså försöker, alltså är beredd och ska sätta emot liksom, så jag tänkte bara det får bära eller brista det här och ja, det gick bra denna gången.
Men just det där med fysiken är ju ganska så väsentligt för din spelstil. Hur mycket av det liksom skulle du säga din roll, alltså att du går ut där och smäller på och sprider energi till laget?
Nej, men alltså mycket liksom. Jag är ju en sån spelare liksom som ska spela fysiskt och ha hög compete level och alltid tävla och ja. Alltså det, jag tror det också, det ger mycket energi till laget att jag spelar det spelet jag gör, så att ja, det är ändå kul att det uppskattas.
Och som sagt, och det här är ju ett sätt för oss att blicka fram emot mot JVM. Vi tror ju såklart att Eddie Enborg kommer ta en plats såklart och få en stor roll. Vad drömmer du själv om, Eddie?
Ja, men först och främst ska vara med såklart. Det är inget som är klart än och så. Det är väl klart. Det är väl det första steget sen. Guld, alltså det finns ju inget annat än att vinna enligt mig. Så klart jag drömmer om guld.
Nu har ni mött många av de här lagen i både sådana här fyrnationsturneringar och även U18-VM och sådär. Hur tycker du att ni står i er liksom kull mot övriga nationer?
Nej, men bra ändå tycker jag. Jag menar, som sagt, vi har ruskigt bra spelare. Det är bara att kolla på Stenberg, vad han gör i SHL, Frondell, Eklund. Alltså det finns många, även Lukas Pettersson i Brynäs. Det finns många som har en stor och framträdande roll i SHL som ni säger, och ja, jag tror stenhårt på de gubbarna liksom och hoppas att vi alla kan komma med och få spela i TV:n. Det hade varit riktigt kul.
Vi satt ju här efter genrepsveckan där när ni var iväg och lirade nere i Slovakien och såg att du, Ivar Stenberg och Viggo Björk spelade ihop och vi liksom gick igång här. Ju bara, wow, vilken cool serie som kan driva juniorkronorna här eventuellt under jul- och nyårshelgen. Hur är det att spela med dem och hur var den upplevelsen?
Ja, häftigt alltså. Jag menar, det är två alltså supertalanger som kommer gå riktigt högt i sommarens draft, och att jag får spela med dem, det är jättekul. Och ja, vi försökte väl bara ut och släppa loss när jag spelar med dem liksom. Det är inte så mycket att tänka på när man spelar med dem, det är bara ut och köra och ja, nästan ge pucken till dem.
Ja.
Här tar du den.
Men det känns också som att det kan bli ganska så cool kedja med tanke på din fysik, energi och ditt målskytte. Viggo Björk som är väldigt skarp på att hitta nätmasken och Ivar Stenberg, så han skjuter ju aldrig, han bara passar genialiskt. Det känns som att det kan uträttas mycket utav er tre.
Ja, men det tror jag ändå. Det hade varit, om han hade kommit med så hade det varit jättekul att spela med de två. Det tror jag det kunde bli en riktigt bra kedja faktiskt.
Det blir kul. Man ser fram emot JVM varje år med lite extra detta året faktiskt.
Ja, verkligen.
Två bra målvakter som kan vinna matcher också.
Ja.
Det ska bli spännande.
Just det.
Jag tror de vinner.
Tror det?
No pressure, brorsan. Jag tror ni tar det. Nej, men jag har bra känsla i alla fall.
Ja. Men du, är det bara för att knyta ihop den här säcken nu då. Timrå igen och ditt lag som du lirar med. Hur ser du på er säsong så här långt? Hur långt kan det räcka, tror du?
Jättelångt, tror jag. Jag menar, vi är en jättestark grupp. Vi är jättestarka defensivt och håller ihop det bakåt. Och tror att vi kan utveckla ännu mer offensivt. Så jag tror att det kan gå riktigt långt.
Låter bra det. Du, stort tack då för att du tittade in här den här morgonen. Jag hoppas vi hörs och ses snart igen. Om vi inte gör det, så vi antar ju att det kommer ju med JVM. Ja,
klart. Mm.
Lycka till både med Timrå och med JVM utan att jinxa något här.
Exakt.
Ja, men tack så jättemycket. Det var kul att komma.
Ja, härligt. Lycka till. Det.
Bra.
Ja, härligt snack med Eddie Genborg. Imorgon är det hockey igen. Det är skönt med lite tisdagshockey också. Men ni får en bra hockeyvecka. Nu ska vi se om vi kan säga hej då på fyra språk här. Johan, du får börja.
Au revoir.
Auf Wiedersehen.
Hej då. Goodbye.
Hej då.
Det var fyra. Bra där.
Jag kan ta moj moj.
Moj moj.
Ja. Okej.
Okay. Ja, men då har vi fyra olika. Fem till och med. Tack för idag. Vi ses och hörs imorgon igen. Då är jag hem och tillbaka med lite snack om kedjeformationer. Just det, framstående sådana. Don Hermansson, tränare i Skellefteå, kommer med oss. Och sen så är vi tillbaka på fredag igen. Hej!
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare, för spelare.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.